Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Tar Klarna sitt ansvar när man råkat köpa en bluffprodukt på nätet med deras betallösning? Nej, säger många läsare som hör av sig till oss. Klagomålen strömmar även in till Allmänna reklamationsnämnden och nu hotar Konsumentverket med rättsliga åtgärder.
Ja, det är oroväckande uppgifter, inte minst med tanke på att Klarna ju grundades för att överbygga den misstro som fanns mellan köpare och säljare i e-handeln i mitten av 00-talet.
Mm. Vi ska prata om det, vi ska prata om TikTok, för där stundar ju ett förbud i USA. Vår kollega Samuel Karlsson har talat med TrueSex-grundare Marcus Murray om varför och vad som väntar i EU och Sverige.
Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agazzi och är reporter på Di Digital och med mig har jag min kollega Jonas Lejonhuvud.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Natten mot idag, svensk tid, röstade amerikanska senaten igenom förslaget att ge TikToks ägare ByteDance ett ultimatum. Sälj TikTok till en amerikansk aktör inom 270 dagar, alltså den amerikanska verksamheten av TikTok. Annars väntar ett förbud. Förslaget som tidigare antagits av representanthuset går nu till presidenten för godkännande. Han beräknas skriva under redan idag när vi står här under onsdagen amerikansk tid.
Så precis, han har ju tidigare sagt att han kommer signa på det här. Och för de lyssnare som mot förmodan inte har hängt med det här då, så pekas TikTok som har 170 miljoner amerikanska användare ungefär. De pekas ut som ett säkerhetshot. Detta då eftersom ByteDance har starka band med den kinesiska regimen. Man menar då att TikTok kan agera som ett spionverktyg för kinesiska regimen. Och de här misstankarna har ju bubblat i USA länge i takt med att appen har blivit så otroligt framgångsrik.
Mm. Jag har hört att den kallas för a Chinese spy balloon in your phone i USA.
Just det, det har jag också läst. Och vdn, nu ska vi se om jag får rätt här, TikToks vd, Xu Zixiu, han grillades, kommer jag ihåg, i 5 timmar i senaten i fjol. Och man har ju lagt enorma resurser för att stävja den här amerikanska kritiken. Lobbyverksamhet såklart, men inte minst då med ett initiativ som heter Project Texas, där man sa sig då föra över all amerikansk användardata till inhemska Oracles servrar.
Mm. Det var intressanta klipp man kunde se på YouTube där när vdn grillades. No, I'm Singaporean. Once again, I'm from Singapore. Ja. Men i alla fall, de här amerikanska kraven verkar då inte följas till punkt och pricka, eller hur? Tidningen Fortune rapporterade ju här om veckan att anställda på TikTok skickat hundratusentals personuppgifter från amerikanska användare till chefer i Kina. Och det här var alltså före detta anställda som själva vittnade om det här. Så frågan är, har USA rätt till sin oro? Du och vår kollega Samuel Karlsson har ju intervjuat IT-säkerhetsbolaget TrueSex-grundare Marcus Murray om det här. Vad säger de?
Ja, alltså rent teoretiskt säger han, då så är ju såklart TikTok ett, det skulle ju vara ett otroligt effektivt sätt att spionera på USA.
Mm. Mm. Precis, de har ju en väldigt kraftig AI.
Mm.
Så de liksom kan läsa våra tankar, de vet vad vi vill ha och de ser hur folk beter sig och trender och sådär.
Precis, och det är ju en sak, men det är också det han, som Marcus Murray säger, att man, den är ju väldigt kraftfull, den kan ju sprida desinformation, det är ju många sociala medier som kan. Och har ju då det här starka greppet om den unga generationen som blir vuxna en dag.
Snabbare än man tror.
Mm. Och då med den här användardatan, man kan inte bara få reda på vilka kontakter man har och vad man gillar för typ av produkter och sådär, utan man kan ju kartlägga en hel befolkning. Och när det gäller det här med de här uppgifterna då om att amerikansk användardata ska ha sipprat vidare till Kina, då ska man ju komma ihåg då, säger Marcus Murray, att Kina har ju den här underrättelselagen alltså. Så han var ganska kraftfull liksom. Vad gäller kinesiska appar så innebär ju det i praktiken att så länge som det finns en kinesisk medborgare eller flera i den här kedjan, så kan det vara så att de bedriver underrättelseverksamhet.
Staten har rätt att kräva in data.
Ja, precis.
Och TikTok säger att det har de inte bett om.
Ja.
Ungefär.
Precis.
Men risken kvarstår. Så att
precis,
säga.
Ja. Ja, man måste räkna med att det finns en sån risk helt enkelt.
Mm. Mm. Men vad händer nu då? Joe Biden väntar skriva under det här under dagen. Det är ju en del av ett större paket med bidrag till Ukraina, Israel, Taiwan, andra saker. Så det har ju gått fort. Och det känns lite hastigt och lustigt, för det här har ju debatterats sedan Trump var president i USA, att förbjuda TikTok. Hur troligt är det då att ByteDance kommer att acceptera det här och sälja av sin amerikanska verksamhet?
Ja, de har ju 270 dagar på sig då. Det tidigare förslaget som röstades, som var uppe på tapeten i mars, då hade de väl ett halvår på sig. Men nu har de ju hela 270 dagar på sig. Och sen har presidenten då även mandat att förlänga den här tidsfristen på någon månad om en försäljning skulle vara på gång. Men nej, det säger, är nog de flesta överens om, att experter, att det finns inte på kartan att ByteDance och Peking skulle gå med på att sälja av de här otroligt värdefulla algoritmerna och all användardata. TikTok och ByteDance, de har ju anklagat förslaget för att det skulle vara censur av USA-användarnas yttrandefrihet. Mm. Och det är även vilda protester faktiskt från användarna, så allt ifrån privata vändare till alltså olika kreatörer som mer eller mindre lever på sina TikTok-inlägg, och så företag som riskerar att gå miste om en väldigt viktig annonskanal.
Just det. Men de tar det till domstol, va? TikTok, det är liksom deras nästa drag.
Det är det man nog får anta att de gör, ja, precis. Det här kommer de försöka...
Som ett, liksom ett yttrandefrihetsfall, liksom.
Ja.
Så det blir ju ett intressant sånt fall, verkligen.
Absolut, absolut. Ja. Och så presidentval och allting på det. Ja.
Ja, och Joe Biden använde väl TikTok i sin presidentvalskampanj dessutom. Så att, kanske därför han sa 270 dagar, så att han ska hinna få nytta av det innan han klubbar ner det.
Ja, det finns ju några aktörer som har sagt sig vara villiga att köpa den amerikanska delen. Olika konstiga konstellationer. Bland annat USAs tidigare finansminister Steven Mnuchin, uttalar man det, va? Mm. Men det här skulle ju då, alltså det skulle ju bli mer eller mindre ett tomt skal. Så den här värderingen på 220 miljarder dollar som TikTok hade senast, den får man nog, vill man nog pruta på en del. Men det här kommer som sagt säkert att överklagas i någon, på något sätt. Får vi se vad som händer om Trump nu skulle vinna valet. Han verkar ju ha bytt fot nu och tycker att Meta är den nya djävulen.
Ja, precis. Han vill inte längre lägga ner TikTok nu när Biden är inne på den linjen som han kanske var först med att plöja upp. Mm. Hur ser då andra länder på TikTok? Hur ser vi på det här i EU och Sverige till exempel?
Ja, lite intressant är faktiskt att Indien, som inte är så nära EU, men de har faktiskt, där är det förbjudet sedan 2020 faktiskt. Men i Europa då, där bubblar det ju kritiska röster. EU-kommissionen förbjöd ju i fjol anställda att ha appen installerad bland annat på jobbtelefoner. Och de har under det här året inlett två granskningar gällande hur TikTok strider mot EUs nya regler för digitala tjänster, DSA. De hotar ju med att förbjuda den här TikTok Lite, som är någon ny variant av appen med ännu snabbare flöden, vad jag förstår.
Mm.
I Sverige så är den förbjuden på flera svenska myndigheter, alltså på jobbenheter, bland annat Regeringskansliet. Trafikverket vet jag är ännu mer restriktiva och tycker inte man ska ha den på sina privata enheter heller. Men något allmänt förbud eller krav från Sveriges sida mot TikTok, det tror inte Marcus Murray på. Det är, Kina är en för viktig handelspartner och vi är för små och så vidare. Men han säger ändå att man måste vara pragmatisk och se riskerna som finns med TikTok.
Har vi lite artiklar på gång kring det här ämnet?
Det har vi, bland annat intervjun då med Marcus Murray. Och sen ska vi även kolla lite närmare på hur myndigheterna ställer sig till TikTok idag. Om det är några som har ändrat sig.
När kan läsarna förvänta sig mer på vår sajt?
Marcus Murray-intervjun kommer nu under onsdagen. Så får vi se när alla myndigheter har svarat.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, Jonas, trummade ju ut 3 artiklar om kundernas klagomål på Klarna idag. Ett minigräv skulle man kunna säga. Och det här började väl här om veckan med att du skrev om nätbutiker som marknadsförde bluffvaror från Kina. Dropshipping av den dåliga sorten, intressant.
Ja, precis. Den första artikeln handlade om sajten Vera Helsingborg. En webbutik då som utgav sig för att sälja kläder från ett lager i Helsingborg. Men i själva verket så skickades bristfälliga, felaktiga produkter från Kina som inte gick att returnera. Dussintals kunder hade redan vänt sig till Konsumentverket för att klaga på den här sajten. En av dem, en kvinna från Uppsala, beskrev det så här. Beställde 2 väskor som beskrevs vara av läder. Vid ankomst var de av ett konstgjort material med en stark lukt av kemikalier. Kostnad 1190 kronor.
Så aj.
Det är typ exemplet.
Ja, billiga plastvaror från en kinesisk handelsplats som marknadsförs som något helt annat. Av en liten sajt som aldrig kommer i kontakt med varan. Och så snart som det är möjligt så ämnar de gå under jord. Är det trenden?
Ja, precis. Under 2023 var antalet klagomål hos Konsumentverket 635 bara inom dropshipping. Och under första kvartalet i år har man tagit emot hela 270 ärenden, vilket tyder på en möjlig fördubbling i år. Så att det här är en trend som växer. Och de byter namn, de försvinner, de går inte att nå. Den här sajten som vi skrev om, Vera Helsingborg, den ändrar ju då namn till Sera Helsingborg efter vår granskning. Vilket jag tror vi pratat om i en tidigare upplaga av Digitalpodden.
Ja, otroligt fiffigt. Och din artikel fick ju Klarna att klippa banden med Vera, sedermera Sera Helsingborg. Men Klarna finns som betallösning på en massa andra såna här oseriösa sajter.
Det tycks ju verkligen så. Och här kommer lite mer siffror då från Allmänna reklamationsnämnden. För de har tagit emot 871 ärenden mot Klarna i fjol. Och det är upp från 153 ärenden året innan. Och hittills i år 260 ärenden som riktar sig mot Klarna. Klarna sticker ut. Alltså som jämförelse så tog man emot 16 anmälningar mot Clear och 4 mot Trustly under 2023. Så att det är liksom nästan allt det här riktas, alla de här klagomålen riktas mot Klarna.
Okej, okay. Så ökande trend och Klarna överrepresenterade. Vad beror det på att de är överrepresenterade?
Jag tror att dels beror det på att de här bluffsajterna ökar i antal och att de är så svåra att nå. När man inte kan returnera sin vara, inte kan klaga, så vänder man sig då till Klarna i andra hand, tror jag, så gör de flesta. Och Klarna finns på många av de här sajterna, vilket man kan undra varför det är så. Vidare är Klarna störst i Sverige. Man har halva marknaden för onlinebetalningar enligt egen utsago. Och sen är man ju en kreditgivare. Och då, det innebär att man har ett visst ansvar som är annorlunda från direktbetalningslösningar.
Just det, för alltså, folk litar väl mer på Klarna. Och den här fakturalösningen, den tillåter dig att kolla på produkten först och betala därefter.
Fakturalösningen var ju Klarnas första tjänst. Nu finns det lite andra köp nu betala sen tjänster. Vad som har hänt här är att många har använt Klarna för att betala för någonting. Och så har man fått någonting som är skräp, som inte lever upp till beskrivningen alls. Och så blir man arg. Och sen så vänder man sig till Klarnas kundtjänst och så tycker man inte att den är schysst och ärlig i sitt bemötande. Jag har fått 7 läsarmail då innan jag skrev de här artiklarna och kanske 4-5 till läsarmail idag innan vi går in i poddstudion nu när de här artiklarna har gått ut. Så att jag har många exempel på hur folk har upplevt Klarnas kundtjänst.
Mm. Kan du bjuda på några reaktioner?
Ja, men det kan jag ju. Jag kan läsa upp några utsnitt ur mail som jag tagit emot. Det här är ganska typiska reaktioner. Det förvånar mig mycket att Klarna inte har bättre koll utan fortsätter att vara kreditgivare åt bedragare. Det skriver en läsare vid namn Ann. Jag upplevde att Klarna försökte trötta ut mig och få mig att ge upp mina krav. Den köptrygghet de hävdar att de har inte mycket värd, eftersom de hela tiden hänvisar till att man själv ska lösa problemet genom att kontakta leverantören direkt, skriver en läsare vid namn Pia. Det här är ju ofta leverantörer som inte går att få tag på. Det är liksom en del av hela problemet. En annan läsare skriver: tyvärr har Klarna ett flertal liknande butiker som man representerar, exempelvis Aralu. Jag tror att de säljer lurar på nätet. Jag protesterade i nästan 4 månader mot leveransen, både mot butik och Klarna, men blev till slut tvungen att betala för Klarna inte skulle lämna vidare till inkasso. Klarna står inte på din sida när det verkligen gäller, skriver en annan läsare vid namn Magnus.
Ja, och ditt främsta case som vi drog ut här i morse, pensionären Hans Floder, han stred mot Klarna i 8 månader.
Mm.
Varför ställer sig Klarna på busarnas sida och agerar inkasso åt dem, frågar han sig.
Ja, precis. En färgstark karaktär. Man kan tänka sig, om man gjorde en film om Hans Floder så skulle Clint Eastwood kanske spela honom. Eller den här killen från Breaking Bad som spelade snuten. Han var då en före detta snut, före detta också säkerhetschef på flera storbolag. Och han stred mot Klarna och dess inkassopartner Alektum i 8 månader. Sen hans fru då köpte en strumpa som skulle lindra neurologiska besvär enligt en nätbutik som kallade sig för Scandinavian Rehab. Ett namn som var väldigt likt något annat som var lite mer etablerat, tror jag bakgrunden var. Strumpan kostade bara knappt 300 kronor. Men de blev så sura när den väl kom fram, så var det bara en helt vanlig ankelstrumpa utan något som helst extra stöd. Så att de blev provocerade och så körde de på med den här kampanjen som det blev för det här paret.
Ja, det är imponerande att de orkade.
Ja, exakt. Jag frågade, hur orkar ni? Och de tyckte att, ja men, Klarna har gjort fel här, och vi ser när vi googlar massa andra exempel på det. Så det blev någon slags Don Quixote mission. Och så frågade jag lite om Klarnas kundtjänst, och då säger Hans att Klarnas kundtjänst existerar inte. De svarar, man får aldrig något riktigt besked. De stödjer inte kunden. De terroriserar kunderna för skitbelopp. Det är så han känner nu efter allt det här.
Just det. Ja, men det är ju kundtjänsten som får kritik. Det är ju samma kundtjänst som effektiviserat så mycket med AI enligt vd Sebastian Siemiatkowski. Bland annat så hänvisar man till sin egen policy och uppmuntrar kunderna att anmäla till ARN och få ett ärendenummer därifrån för att gå vidare. Och Klarna har ju ett lagstadgat ansvar att bejaka kundernas så kallade invändningsrätt. Och du rapporterar nu att Gabriella Fänger Krog, som är enhetschef på Konsumentverket, hon överväger rättsliga åtgärder nu mot Klarna. Hon säger att det är oerhört allvarligt när en stor kreditgivare som Klarna inte iakttar invändningsrätten. Och vad säger invändningsrätten?
Ja, men den innebär att kunderna kan ställa samma krav på kreditgivaren som på säljaren. Och det här är ett ansvar som Klarna måste ta på sig som kreditgivare. Och det måste alla i kundtjänst vara införstådda med enligt Konsumentverket. Gabriella Fänger Krog menar att Klarnas marknadsföring innehåller flera felaktiga påståenden om konsumenternas rättigheter. Att man vilseleder, att man inte följer lagen, att man pratar om sin egen policy och snackar om att du ska anmäla det här till ARN och få ett ärendenummer därifrån och sen ska du återkomma. Nej, det är inte så lagen ser ut. Det är inte så det är meningen att man ska agera som kundtjänst. Jag har snackat med ARN och man har samma syn. ARNs chef säger det är bilden vi har, att man inte följer lagen alltså. Ett stort antal kunder uppger att Klarna säger att de behöver ett ärendenummer hos ARN för att Klarna ska ta sig an det här ärendet då. Så är det inte, säger han. Det visar sig då när jag börjar granska det här att Konsumentverket faktiskt har haft ett öppet ärende mot Klarna sedan oktober 2023 och att man tycker att Klarnas kundtjänst missköter det hela fortfarande.
Just det, du fick ju ta del av det där tillsynsbrevet med rubriken angående vilseledande marknadsföring av kredit.
Precis, men där kan man läsa exempel på hur Klarnas agenter har svarat i de här kundchattarna. Och det handlar om att Klarna säger att vi kan pausa betalningen medan du reder ut det här på annat håll i princip. Anmäler till ARN, försöker reda ut det med säljaren. Det är inte så det ska gå till. Och bland annat, jag har ett lite längre exempel här, men jag tar bara sista raden. Vi kan även pausa din faktura om du återkommer med ett giltigt ARN-ärendenummer. Ja, Så ska det alltså inte gå till. De har inte rätt att kräva det av kunden. Och det här bidrar ju då till den här känslan som många upplever, att Klarna försöker trötta ut mig tills jag till slut bara betalar det här. Liksom. Jag blir stressad. Mm. Det tar för mycket tid.
Mm.
Det är en vanlig och återkommande kritik.
Ja, okej. Okay. Men nu kan man då vänta sig kanske rättsliga åtgärder. Vilken myndighet är det som agerar då?
Ja, precis. Arns roll är ju att pröva tvister mellan parter och rekommendera en lösning. Så det är inte dem. Utan myndigheter som kan införa sanktioner är ju konsumentombudsmannen, och de är ju en del av Konsumentverket. Deras loggor sitter till och med ihop. Så man kan se dem som en och samma, fast de egentligen då är, formellt sett inte är det. Så det troliga är att det här resulterar i ett föreläggande, som det heter. Rättsläget är klart enligt Gabriella Fenger-Krog. Klarna är en kreditgivare och man har vilselett kunderna om invändningsrätten. Det tycker hon att man har liksom bevisat med de här exemplen som man har i det här tillsynsbrevet. Följer de inte lagen så kan man ta dem till domstol och utkräva vite. Det blir resultatet av det här föreläggandet. Liksom. Så att det är en slags sista varning innan man tar dem till en domstol och de får böter.
Okej, jag förstår. Mm. Och Klarna, hur svarar de på det här?
De säger en massa olika saker, men till att börja med så beklagar de att man inte har levt upp till kraven. De säger att konsumenternas invändningsrätt gäller och att Klarna ska pröva ärenden och fatta beslut utan att hänvisa till ARN. Sen säger de många andra saker också.
Mm. Är det den här AI-satsningen inom kundtjänst som kan ha orsakat det här problemet?
Alltså, där får jag inga superraka svar, men man kan ju ana att det kanske har bidragit. Den pressansvariga personen som jag har talat med säger: vi genomförde en rad processförändringar under 2023. Bland annat för att snabba på hanteringen av returer och reklamationer. Det låter ju som kanske AI-satsningen var en del av de processförändringarna. Tyvärr ledde detta också till att vi i undantagsfall brast i vår hantering. Och att det har medfört fler klagomål till ARN. Sen slänger man in brasklappar då om att liksom enligt sina egna siffror så går saker snarare åt rätt håll på Klarna. Man säger att andelen klagomål har gått ner sedan 2018 och ger lite exempel på det. Det är lite äpplen och päron kanske, men ja, det är klart. De tycker att det här är att problemen är få, klagomålen är få och att Klarnas anseende fortfarande är väldigt högt hos kunderna, så beskriver de det.
Mm. Ja, men du fortsätter att rapportera om detta.
Ja, precis. Det kommer mera. Jag har faktiskt en grej som ska ut imorgon här i den här granskningen. Så att det kommer mycket läsarmail och myndigheterna är pigga just nu. De ser sin chans, tror jag, att lyfta en fråga som de har tyckt varit viktig länge.
Mm. Bra att du lyfter frågan.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovis analyspodden, Makrorådet, Stormens öga och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också Mitt i bruset, senaste avsnittet med deckardrottningen Camilla Läckberg.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, då mejlar du till sales.podcast@bonniernews.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.